19-åriga Ilija Taheraki får inte stanna i Sverige trots att han har bott i Sverige sedan han var 8 år gammal och varken kan läsa eller skriva på persiska.
18-åriga Jumana Gadd från Upplands Väsby ska utvisas trots att hon har bott i Sverige sedan hon var 4 år. Hon är en av flera tonåringar som den senaste tiden blivit utvisade utan sin familj.
Migrationsverket har beslutat att utvisa 8 månader gamla Emanuel som är född i Sverige till föräldrarnas hemland Iran.
Ja, så här låter det i Sverige just nu. Under den senaste tiden har många nyhetsrubriker handlat om hur unga vuxna i Sverige fått beslut om att de ska utvisas till länder som de knappt har någon kontakt med. Främst handlar det om unga som fyllt 18 och blivit myndiga och därför inte längre anses höra till deras föräldrars närkrets och då inte heller ha ett uppehållstillstånd i Sverige. Men fallet med den 8 månader gamla bebisen Emanuel som ska utvisas till Iran, det har satt spinn på diskussionen. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och den kommande kvarten frågar jag vår Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Hur har Sverige hamnat här och hur ska det här fortsätta? Jag vet inte med dig, men jag har i alla fall länge haft bilden av Sverige som ett land som alltid välkomnar dig med öppna armar, vem du än är och varifrån du än kommer. Och det här, ja, det är ju nog en bild som bland annat kommer ifrån faktumet att Sverige i tiden har tagit emot stora mängder flyktingar, hemskt många fler än vi i Finland till exempel har tagit emot. Därför blev jag lite överraskad när jag började se de här rubrikerna. Jumana 18 ska utvisas utan familjen. Ilija 19 ska utvisas till Iran, kan inte läsa persiska. Ayla 21 utvisas ensam till Iran. 8 månader gamla Emanuel ska utvisas till Iran. Så vad är det som har hänt med Sverige? Jag vänder mig idag till Svenska Yles Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Magnus, vad handlar det här om?
Ja, alltså Sverige har ju under många år skärpt sin migrationspolitik och den mest radikala förändringen har förstås skett nu då under de senaste 3 åren när vi har haft en högerregering som ganska rakt av har drivit igenom Sverigedemokraternas invandringspolitik. Mm. Men sen har allting gått så fort och det har handlat om så många olika lagar som på olika sätt samverkar så att många har kanske inte riktigt förstått vad det här skulle leda till, även om en del nog kanske också varna. Men nu har vi i några veckor sett resultatet, eller den del av resultatet som handlar om riktiga människor. Alltså de här namnen som du räknar upp här, media rapporterar nu varje dag om precis sådana människor som politikerna egentligen har sagt att man vill ha i Sverige, alltså sådana som kan svenska, som studerar, som jobbar, barn som går i skola. Och de här ska nu plötsligt ut på grund av alla de nya lagar som man har stiftat. Och i vissa fall blir det då helt absurt, som att en 8 månaders bebis ska ut som vi nu har hört om de senaste dagarna. I många fall handlar det om att barnen och ungdomarna har föräldrar som har arbetstillstånd medan barnen inte kan få det. Och en sån här lagändring som spökar mycket i debatten är att man har tagit bort möjligheten till uppehållstillstånd på grund av någonting som heter särskilt ömmande omständigheter som då tidigare har förhindrat såna här fall. Men nu får vi liksom nästan varje dag något nytt sånt här fall, och det här upprör nog människor nu som man pratar med i Sverige.
Ja, lagen som Magnus talar om handlar alltså om att man tidigare hade möjlighet att få uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Till exempel om man bott länge i Sverige och etablerat sig i det svenska samhället, om situationen i hemlandet gjorde det farligt att åka tillbaka eller om det fanns till exempel hälsomässiga skäl till varför det inte ansågs vara säkert att utvisa en person tillbaka till sitt hemland. Nå, det här har nu då strukits och ersatts med termerna synnerligen ömmande omständigheter, vilket har tolkats som betydligt svårare att motivera med. Andra lagändringar som införts är bland annat att barn till invandrare numera får bara tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta när de har kommit till Sverige tillsammans med sina föräldrar. Dessutom har man höjt lönekravet för personer som får uppehållstillstånd på grund av jobb, så att man nu behöver tjäna 80% av medianlönen i Sverige för att kunna få uppehållstillstånd. Och ja, det finns få 18-åriga gymnasiestuderande som når upp till det här. Men min bild av Sverige har alltså länge varit att det är ett land som har haft öppna armar för alla och, för att citera Kent, välkomna dig vem du än är och var du än är. Nu har det då skett en förändring, i alla fall under de 3 senaste åren. Nu ser vi det rent konkret. Magnus, vad var det som fick igång den här förändringen i inställningen?
Ja, alltså, som du säger, Sverige är ju ett invandringsland. Alltså det behöver man bara gå ut på gatan här för att inse. Och det är man fortfarande. Här bor 2 miljoner människor som är födda i andra länder. Man har varit ett invandringsland sedan 30-talet. Men den stora förändringen i inställning till migration, den skedde nog egentligen redan för kanske 10 år sedan efter den här stora flyktingkrisen 2014-2015, som ju också ledde till kanske ändrad inställning i Finland också. Och det var liksom egentligen då som man började se invandringens problem, och efter det så har man då successivt gjort det svårare att komma hit. Men den riktigt stora förändringen, den har skett de senaste 3 åren under den här så kallade Tidöregeringen. Och skillnaden är kanske den i korthet att nu vill man att folk ska flytta ut från Sverige. Alltså man talar om ett återtåg. Man vill inte bara göra det svårt att komma till Sverige, utan man vill att de som redan bor här ska flytta bort. Och egentligen så kan man också säga att det nästan har funnits någon slags konsensus om att det här är bra, att man ska ha en strikt migrationspolitik. Folk har varit med på det här tåget. Men nu då blir det intressant att se vad som händer när alla de här mänskliga konsekvenserna kommer. Och det är väl det som den allra senaste debatten nu handlar om här.
Mm. När du säger det här med man ska, alltså återtåg, man ska flytta ut, det ska inte bara bli svårt att komma in utan också lätt att hamna ut. I mina öron låter det kanske lite danskt, för har inte Danmark lite samma syn på sin invandringspolitik just nu?
Det har ju varit lite så med invandrings- och också kriminalpolitiken som ju har varit stora teman i Sverige. Att Sverige har sneglat på Danmark som har gått lite före, och sen har då Finland igen sneglat på Sverige. Och väldigt många av de åtgärder som man nu har vidtagit i Sverige, som att göra det svårare att få familjeförening, att till exempel höja kraven på försörjning för de som har arbetstillstånd här och så vidare. Det är ju sånt som nu då också Finland lite har tagit efter. Så att ja, det är nog en sån här liksom nordisk trend på något sätt, där vi sneglar på varandra.
Det här handlar ju om politik, och i politik finns det alltid åsikter för och oftast också emot. Främst är det nu de 2 stora ledande partierna i Sverige, statsministerpartiet Moderaterna och regeringens stödparti Sverigedemokraterna, som vill ha färre invandrare och samtidigt säga att invandrare som bor i Sverige flyttar ut. Till exempel har den så kallade Tidöregeringen som leder Sverige just nu alltså infört särskilda, ganska höga bidrag för människor som frivilligt valt att flytta bort från Sverige. Och i fjol berättade stolt hur det var fler som flyttade bort från Sverige än som flyttade till Sverige. Men Magnus, finns här då någon som säger emot den här politiken?
Ja, om man ser på den här ganska strikta migrationspolitiken överlag, så finns det ett ganska stort samförstånd och har som sagt funnits ända sedan flyktingkrisen. Socialdemokraterna, som nu då är i opposition, det stora oppositionspartiet, berättar gärna att det var man själv som började tuffa till migrationspolitiken när man hade regeringsmakten, även om det ju förstås nu då har accelererat de senaste 3 åren. De som protesterar, så det är närmast mindre oppositionspartier då, som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern. Så nu blir det kanske det intressant att se hur sossarna kommer att tolka opinionen när det börjar komma protester mot de här enskilda utvisningarna. För nu kommer det sådana protester, alltså helt klart i medier, men också på arbetsplatser, till exempel inom vården, där folk märker att deras arbetskamrater plötsligt blir utvisade och man går ut på gatan och protesterar och så här. Och det här är sånt som Socialdemokraterna rimligen måste vara ganska känsliga för. Hittills har man varit ganska råddiga i sina svar. Partiledare Magdalena Andersson säger att det visserligen inte är acceptabelt att utvisa 8 månaders bebisar och kräver att regeringen ska göra någonting åt det, men hon säger ändå att hon vill hålla fast vid en strikt migrationspolitik. Så det är nog många partier som just nu har lite svårt. Och det som vi också kanske kommer att se nu under våren, att vi får sprickor i regeringen där. Därför att också i det stora regeringspartiet Moderaterna började det finnas en opinion som tycker att det här är inte mänsklig invandringspolitik. Och sen då i de mindre partierna, Liberalerna och Kristdemokraterna, så där hade redan uppstått ganska stora sprickor. Så att den här enigheten börjar krakelera, kan man nog säga.
Mm. Sverige går till val om 200, nu har jag inte siffrorna på mig, men drygt 200 dagar i alla fall. Är det här,
I
höst, precis. Är det här starten på en valrörelse? Är det här liksom valfrågan nummer 1 invandringspolitiken?
Ja, man kan säga att det finns ett parti som inte vill att det här ska bli valfrågan nummer ett, och det är Socialdemokraterna som gör det parti som borde utmana regeringen och som just nu enligt opinionsmätningarna leder, eller ska vi säga den här vänstersidan leder. Alltså, de vill inte att invandring och kriminalitet ska bli den stora valfrågan, därför att det här är frågor som Sverigedemokraterna alltid tenderar att vinna på. De är liksom på sin egen hemmaplan där. De försöker redan utmåla sossarna som slappa inför invandring och kriminalitet, soft on crime som det heter här i Sverige. Och det vill sossarna inte vara. Men samtidigt kan man säga att det nu då uppstår ett sånt här tryck, och det kommer inte bara liksom från människor som ser sina vänner bli utvisade, det kommer ett tryck från Sveriges kommuner som är oroliga för att arbetskraft ska försvinna om man driver på den här utvandringen. Avfolkade kommuner som har svårt att se var man ska få arbetskraft, till exempel då inte minst inom vården, alltså hälften av alla svenska närvårdare är utrikesfödda och så vidare. Så att det kan ju hända att Socialdemokraterna och de andra oppositionspartierna ser att här finns en kil att slå in i regeringen och att här finns någonting att driva som en valfråga. Men helst pratar man nog om andra saker, tror jag, som ekonomin till exempel.
Mm. Men hur kommer det sig att Socialdemokraterna, du sa att de verkar vara ganska råddiga, lite otydliga i politiken. Samtidigt så är det de som går mot en valvinst i höstens val, om man ser på opinionsmätningarna, och de som ska ta över regeringsansvaret i Sverige efter valet. Hur kommer det sig att de är så råddiga och inte vågar ta ställning i den här frågan?
Nej, men den stora sanningen i hela det svenska samhället är nog fortfarande att invandringen har varit för stor. Som jag sa, det finns 2 miljoner utrikesfödda i Sverige, 20% av befolkningen. Det har skett en väldigt stor förändring under en kort tid. Man har haft problem med integrationen, man har haft ett extremt utanförskap, en segregation i många förorter där invandrare inte har jobb, inte kan språket och så vidare. Man kopplar ju väldigt starkt invandringen till kriminaliteten, särskilt gängkriminaliteten. Så att politikerna, också Socialdemokraterna, har nog lyssnat på folket. Man vet att många är trötta på att invandrarbarn skjuter ihjäl varandra och skapar krig i det svenska samhället. Frågan är nu då bara vad man ska göra med de här mera extrema fallerna som väldigt få i Sverige godkänner, det vill säga att man ska utvisa barn samma dag som de fyller 18, eller att man till och med ska utvisa bebisar. Så att man försöker väl hitta någon slags medelväg här, men man är nog rädd också inom oppositionen för att svänga pendeln helt och hållet.
Mm. Avslutningsvis, Magnus, det känns som att det här är en fråga som rör på sig, om inte varje dag så i alla fall flera gånger i veckan. Om vi nu tar de här unga som vi räknar upp här i början, Jumana, Ilja, Ayla, Emanuel, som alla nu då har fått besked om att de ska utvisas. De är alla unga, de ska utvisas till länder de aldrig kanske har bott i, desto mera. Vad händer med de här barnen, med de här unga nu? Finns det någonting som kan stoppa de här utvisningarna?
Ja, nu pågår förstås rättsprocesser, alltså de här fallen överklagas såklart, och så kommer man då att få se tids nog vad domstolar säger. Men det är klart att domstolarna måste också följa de nya lagarna som då gör det omöjligt att ta hänsyn till sådana här så kallade särskilt ömmande omständigheter. Så att på något sätt, om man inte ska få fler sådana här fall och om man ska göra någonting åt de fall som nu har varit i offentligheten, så måste finnas politisk vilja. Nu har det funnits olika förslag både från oppositionen om att man skulle frysa de här utvisningarna, att man skulle skapa någon slags ventil, men också inom regeringen har man lovat att man ska utreda de här fallen. Så det kan hända att man skapar något slags undantag för de här. Men samtidigt har man då nya lagförslag som ligger på bordet, som till exempel att regeringen vill upphäva tidigare permanenta uppehållstillstånd, som är en väldigt, väldigt omstridd fråga som möjligen kan strida mot grundlagen. Men om den lagen går igenom, så finns det igen en risk för att vi kommer att få se väldigt, väldigt många fler fall av välintegrerade människor som kommer att få utvisningsbesked.
Mm. Tack för den här analysen, Magnus Svanjung.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Magnus Svanjung som är vår Nordenkorrespondent. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden med ett nytt ämne och tema, det gör vi nästan varje vardag. Varje måndag till torsdag, direkt från morgonen, hittar du ett nytt avsnitt på Yle Arenan. Om du lägger till oss i din lista och beställer på våra notiser i Arena-appen, ja, då får du en liten påminnelse alltid när det finns ett nytt avsnitt att lyssna på. Producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström.